Radioplay.
Grattis Jakob.
Ja, va?
Gratulerar till all publicitet.
Jag vet inte vad vi är. Vad har du läst?
Nej, men rubrikerna är över hela. Alltså, de är över hela nöjesidorna. Gratulerar bara till.
Gäller det golf?
Selmelövs nakna äventyr mitt i natten på golfbanan.
Ja, det är så hemskt när pressen. Man kan aldrig få vara privat.
Nej, i radioprogrammet Gry med vänner berättar komikern Jakob Ökvist om ett avklätt äventyr med Eurovision-vinnaren Måns. Vi tog en taxi 0300 från efterfesten till golfbanan, spelade golf en niohålsbana, kom till nionde hålet och ropade Måns till mig. Alltid naken på sista, berättar Ökvist i radioprogrammet.
Ja. Exakt.
Ja, jag tycker jag känner igen den här historien.
Ja, har den nämnts i podcasten Freakshow?
Den har nämnts i Freakshow definitivt.
Jag tycker flera gånger tror jag.
Ja, precis. Det är en bra historia.
Mm.
Det är det. Känner du själv nöjd att det blev press på det här?
Jag har ju verkligen försökt dölja det där äventyret. Men det känns som att, du vet, nöjesjournalister, de är som hyenor. De luktar blod och då ska de dit. Och jag tycker det är så tråkigt att man inte kan få vara privat.
Verkligen. Någon annan som jag tror tycker det är tråkigt att du drar upp den här historien om och om igen. Det är längst ner i artikeln här står det: Expressen har sökt Måns Zelmerlöw för en kommentar om nakengolfen. Han avböjer att kommentera.
Ja, det känns inte som att han alls minns det här.
Nej, men det är...
Avböjer, han kan väl åtminstone säga att jag inte ljuger för, liksom, både i poddar och radio.
Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Ikväll Carolina Gynning får kåtslag på restaurang.
Ja, det är Kry, Dr. Johansson. Vad gäller saken?
Kåtslag?
Nej, jag har kåt. Jag är kåt. Förlåt.
Messiah vänder blicken mot Sveriges rövhål. Så fort man börjar räkna sina vinstvåningar som man har gjort ordning.
Då är man teppanjack i as.
Ja, men då går asklockan hemma hos Hallberg.
Och vem i VM-laget 94 samlar främlingars DNA?
Det dyker upp två frågor i ens huvud när man hör det här.
Ja, ännu fler nästan. Kanske.
Ja, men dels så här, vad är det som Magnus Hedman röker? För jag skulle gärna vilja testa det också.
Ja, det verkar bra. Det är fredag, det är mitten av maj, det snöar i Stockholm och vi är tillbaka. Freakshow har avbrutit sin karantän för att ge er några snabba nöjesnyheter. Messiah Hallberg är här, Jakob Ökvist är här.
God kväll.
God kväll, god kväll. Hur står det till i stugan?
Ja, men det är fortfarande lite ovant att inte se dig när vi kör live på fredagar. Men man får vänja sig vid allt möjligt nu i coronatider, va?
Ja, och något annat vi får vänja oss vid, det är ju att vi har då en gäst som allt mer börjar bli permanent. Jag tror, misstänker faktiskt Jakob, att han bor här i studion när vi inte är här och spelar in. Här är han, JVL.
Hej, vad roligt att vara här. Någonting som vi får börja få vänja oss vid. Ja, men det kan ju tolkas både positivt och negativt.
Ja, alltså, eller så här, det är väl som fotsvamp, tänker jag, att man, det är ingenting man väljer, utan det uppstår och så gör man lever sitt liv med det.
Just det. Och det finns något positivt med fotsvamp då?
Ja, alltså det, man vänjer sig, alltså att det, man tänker inte så mycket på det, det bara är där. Ja, men vi avbryter ju vår karantän i alla fall en gång i veckan då när vi spelar in det här. Men det är ju många svenska kändisar som har haft det tufft just i karantän. Det blir brist på vissa saker, eller hur, Jakob?
Ja, men verkligen. Jag har en verklig A-kändis här som har drabbats hårt av karantänen. Och tänkte ni skulle få gissa vilket av följande scenarier som stämmer.
Ja.
Okay. Har, på grund av karantän och corona, har Edvard Blom drabbats av matkoma?
Att han har ätit så mycket då?
Ja, men det blir mycket hemmasittande. Ja, vad fan ska man göra?
Nej, det är sant.
Två, Chris O'Neill spritförgiftad i karantän.
Mm. Att han har druckit jättemycket då?
Mm.
Ja, men jag har läst siffror att drickandet går upp i karantän. Alltså man sitter hemma, det finns inte så mycket att göra. Du vet,
han pallar ju inte heller med. Han kanske måste nu ta extra tag med familjen, hjälpa till och sådär. Det kanske inte han är riktigt van vid. Så kan
det är
ju
svårt
vara.
Att hålla sig, det är svårt att gömma sig. Det är svårt att liksom skylla på massa så här paddeltider och jag ska vara med grabbarna. Utan det är så här, ja, det, nu är det så. Nu är man hemma med familjen. I USA är det ännu hårdare.
Han sa ju i Skavlan att både drottning Silvia och då hans fru Madeleine var born mothers. Kanske att han är då en born drinker.
Eller alternativ tre, har på grund av karantän och corona Carolina Gynning drabbats av kåtslag.
Ja. Det är en mindre allvarlig åkomma än alkoholism eller sådär. Alltså rent... Det är inte, alltså det finns ju för sig behandlingshem för sexmissbruk också, men just kåtslag är ju inte, alltså det är ingen läkare som skriver det på recept.
Alltså, på recept, taget tre gånger per dag mot kåtslag.
Ja, det är Kry, doktor Johansson, vad gäller saken?
Kåtslag.
Nej, jag har kåt, jag är kåt, förlåt.
Ja, jag gissar på att Chris O'Neill har varit på flaskan.
jag tycker, jag gissar på att Carolina Gynning har fått kåtslag.
Då är det 1-0 till Messiah Hallberg i den här tävlingen.
Wow.
Så här är det, entreprenören Carolina Gynning och pojkvännen Viktor Philipsson. Han är 10 år yngre än Gynning. Det är alltså Viktor som har drabbats av coronaviruset. Och just det här har en negativ effekt på parets intima relation.
Ja, det förstår man ju, alltså om de inte kan vara ihop, om inte Viktor är belönad med världens längsta penis, han kan vara hemma och samtidigt, alltså, men det är ju väldigt...
2 meters.
Ja, eller ännu längre.
Vadå att den bara, alltså att han sitter i ett rum med sin penis, och sen går den in i ett annat rum?
Att man lägger den som en, alltså man kan ju ibland ha en vattenslang kanske som lägger sig under en dörr eller någonting för att kunna... Jag säger att det är högst otroligt.
Ja.
Nej, Carolina Gynning berättar för Expressen att sexfrekvensen har gått ner med 100%.
Ja, det är rätt mycket.
Och det är som börsen, sexfrekvensen har rasat, säger Carolina. Hon jämför lite med, vad är det, svarta måndagen, var det 1930?
Ja, just det, stora depressionen där. Ja, precis.
Ja.
Just det. Det var ju oklart om den handlade om kåtslag.
Nej, men en annan typ liksom av...
Ja, just det. Mer ekonomiskt.
Ja, men det är upp, alltså allting, du vet, när det går bra för börsen, liksom, man tror aldrig att det ska rasa. Du vet, när Gynning och Filip hamrar på i hemma i sängen, det är liksom så här, det här kommer vi aldrig sluta göra, det är för kul.
Att de bara investerar mer och mer liksom i sitt samliv, att det här är, jag lägger på en extra, liksom, ett extra ligg då bara.
Ja.
Jag satsar allt.
Ska vi
här
köra en snabbis på toaletten? Ja, varför inte? Vi har inget att förlora. Och du vet, olyckskorparna sån här på A-ekonomi står och säger, ja, börsen kan ju, nu ska vi vara lite försiktiga, kan man bubbla det här?
Carolina Gynning sträcker sig efter fjärrkontrollen, trycker på mute när hon säger A-ekonomi från 1997, repriseras på hennes TV.
Ja, de har lagt ner det. Ja, men någon form.
Man brukar ju säga så här, typ, när taxichaufförer, det här är ju inte mitt citat, när taxichaufförer börjar ge aktietips, det är då man ska börja sälja, för då är börsen överhettad. Det kanske är när de två börjar ha sex på olika toaletter. Det kanske är då man ska dra sig ur.
Nu är det överhettat. Då säger Carolina att hon orkar inte med Viktor. Han ligger hemma och jämrar sig i corona. Så att hon gick ut med en väninna. Och det har gått så långt så att när hon kom på den här restaurangen, då kunde hon inte ens titta på menyn utan att få allting på menyn att handla om sex.
Jaha.
Okej. Okay. Ja.
Förstår ni?
Spännande. Ja, inte riktigt.
Ja, men lite som, du vet, när Kalle Anka, när han är hungrig, så ser han långben, och så blir långben en grillad kyckling.
Ja, just det, ja.
Så det är en lång flintskallig servitör och hon bara ser en vandrande penis då?
Nej, menyn.
Ja, okej. Okay.
Alltså hon var på Taverna Brillo med en väninna. Och allting som hon läste på menyn kunde hon liksom... Hjärnan kunde inte se maten, utan hon fick det att bli... Alltså det var sexanspelningar rakt upp och ner på hela den här Taverna Brillo-menyn.
Oj.
Så jag tänkte nu, jag har googlat fram menyn på Taverna Brillo.
Mm.
Och så ska vi se om vi tillsammans kan gissa hur Gynnings hjärna har vandrat mot sex på grund av att hon har kåtslag, citat. De har bruschetta som förrätt.
Bruschetta skulle kunna vara då italienska för förspel eller något sånt.
Va? Förspel?
Ja, jag vet. Eller vadå?
Ja, jag tänker någon dialektal, för hon är ju skånsk, va? Kjösfetta.
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 Sjösätta båten.
Nej, kyss. Fetta.
Kyssfitta.
Va?
Kyss. Ja, men det är en uppmaning.
Vad är det?
Kyssfett. Va?
Jaha.
Ja, men hur ska... Vad ska... Om du ska få allting på menyn till sex.
Ja, okej. Okej, så börjar med en beställning. Kyssfitta. Mm.
Ja. Det här vet inte jag, det är hennes hjärna.
Jo, tydligen.
Sen på förrätten har de den här risotto asparagi.
Mm-hmm.
Rid fort på min salami.
Rid fort på min salami.
Risotto asparagi.
Ja.
Ja, men vad ska ni, alltså, hur fan salami. Tolkar ni den?
Nej, ja, inte exakt så, men alltså...
att Victor Philipsson då säger rid fort på... Nej. Han kanske brukar säga det då. Ja,
eller servitören om han är lite het.
Ja, just det, rid fort på min salami. Det är inte en klassisk dirty talk, men...
kanske i familjen Philipsson är det det.
Ja.
Ja, men det vet vi ju inte, men Hon får ju allting på den här menyn på grund av den här, att det har rasat på börsen.
Ja, jag märker det från början. Det var bara en vanlig bruschetta och en risotto, men här har jag fått de två mest obehagliga sexuella bilder någonsin fått framför mig.
Spaghetti bolognese har de.
Oj.
Bli påsatt av kines.
Av en kines? Va?
Ja, bolognese. Det är det enda som rimmar. Jag vet inte hur hon ska...
Nej, vi vet ju inte att det alltid är på rim i och för sig. Och han...
Nej,
det var lite julklappsrim, men alltså... Bli påsatt av en kines rimmar ju nästan helt och hållet på spagetti.
Ja, det är ju... Det kanske inte är någonting som man ska, om man ska ge bort en tallrik bolognese i julklapp, att det är det man ska rimma. Jag vet inte varför någon ska ge bort
det. Nej, det är en konstig... Alltså.
Nej, men jag tänker att nu med att Victor ligger hemma så kanske hon börjar leta sig efter folkslag från andra delar av världen.
För Victor är väl inte så, visst jag förstår, han har inget ursprung från Kina.
Nej, han är släkt med Aje Philipsson, va?
Ja, just det, precis. Som kanske i och för sig har besökt Kina någon gång, men inte mer än så.
Det finns ändå en, där är ändå en koppling.
Jag är inte stark.
Det är ett jävla verksamhet som pågår i Karolinas huvud. Hon måste ju se mer förvirrad ut än vanligt.
Det här är ändå en spännande inblick i hennes huvud.
Ja,
men jag tänker, Anders Timell jobbar ju på Taverna Brilla. Han kommer fram, han är hovmästare. Vad vill du ha? Och så tittar hon ner och ser spaghetti bolognese och hjärnan direkt. Kines?
Sätt på, påsatt av en kines.
Bli påsatt av kines? Förlåt? Nej, bolognese. Jag tar bolognesen. Är den bra?
Av kines? Ja.
Ja, nej, det är
obestämd form där.
Sen har de en efterrätt som heter tiramisu.
Det är också en konstig bild hon har, att det bara står ett gäng kineser namnlösa uppställda. Hon kan ta en av dem.
Det finns ganska många.
Jo, absolut, men jag menar att de bara skulle vara, de har ingenting bättre för sig heller, de här namnlösa kineserna, än att då gå och sätta på Carolina Gynning. Det är ju en
när hon lägger beställningen.
Att hon gör en sån en
år de i Brilloköket där och vänt, alltså skickar
ja,
de.
Ja, men alltså ni förstår ni den här svarta måndagen i USA? Folk fick gå från hus och hem. Alltså det vart ju en depression. Folk vart hemlösa, så att jag menar, nöden har ingen lag.
Jag hör det.
Så jag tror att Gynning, alltså när man är så pass svältfödd, om man har haft ett sådant aktivt sexliv som hon säger sig ha haft, alltså de har haft det hur bra som helst. Det har varit hela tiden jämnt. Hon säger själv att hon är en sexoman.
Det är ungefär, tror jag, en lika bra läkare. Alltså terminologin är ungefär lika godtycklig som just kåtslag. Sexoman.
Sexoman?
Ja. Du är en sexoman, du har drabbats av kåtslag, här får du två krummelurpiller.
Det rimmar väldigt bra med hennes liksom persona, tycker jag, att hon är, att hon öppet går ut. Jag är sexoman, jag är galen, alltså det man blir nyfiken.
Definitivt.
Ja, det blir man.
Ja. Tiramisu har de på som efterrätt då på Taverna Brilla. Det är väldigt god italiensk. Gillar ni tiramisu?
Ja, väldigt mycket. Kaffe i den.
Mm. Avec, är det någon sprit, är det någon likör, vad fan det är?
Ja, ibland har man ju i det. Jag tycker en riktig tiramisu har ingen sprit i sig, men många hävdar att man ska ha det. Jag tycker att det förstör lite grann. Ja.
Ja, nej, pullamitsu.
Va? Vad det
här måste jag ändå ställa några frågor. Pullamitsu, alltså en djurpark.
Att hon kallar sin
vagina för djurpark.
Nej, so. Jag ska rimma då.
Jo, jag förstår, men det är ett
tiramisu,
so,
alltså det är... pullamitsu.
Men att hon då, att det finns en öppning om man har kringströvande djur och så vidare, så kan de förvaras
i vaginan.
Att barn kan kliva in och kanske peka och titta omkring och äta popcorn där inne.
Nej, men jag tänker att ett zoo, det finns glädje, det finns liksom en nyfikenhet, det händer saker där. Där sker saker som inte händer i övriga världen. Och då kallar hon sin privata del då, sitt lilla privata zoo.
Någon typ av Tiger King zoo då, kanske? Där
ja, exakt.
Burar,
lite mer exotiskt zoo. Mm. Inte Kolmården eller Skansen, för det känns lite för mycket helylle, va?
Finns Joe Exotic där inne då också?
Det tror jag att hon vill.
Ja.
Victor Philipsson ser lite ut som en ung Joe Exotic om man googlar honom.
Ja, det är ju...
Vet ni vad tiramisu betyder egentligen?
Nej.
Det betyder pigga upp mig, så att det är inte helt långt bort.
Ja, det är ju...
Nej. Jag är där, jag är och spårar. Det beror ju helt och hållet på hur... alltså om du har haft sex varje dag i flera års tid och så stängs dörren bryskt.
Att någon sätter upp en sån closed på din zoo-ingång.
Ja, vad heter hon som försöker stänga ner Joe Exotic?
Carol Baskins.
Exakt.
Ja, att hon är hon inblandad hon i det här också?
Att djurrättsaktivisterna försöker stänga Carolina Gynnings vagina, det är ju...
Men försöker stänga hennes zoo.
Jo.
Och protesterar mot djuren behandlas där inne.
Ja, det är...
Ja, nej, men det är verkligen tuffa tider att vara en sexoman.
Ja, vi får hålla till godo med Taverna Brillos meny.
Ja, verkligen. Anders Timell behöver kanske uppdatera den lite grann efter det här. Alltså med mindre tydliga sexuella namn.
Anspelningar på sex.
Precis, ja. På menyn. Så att Carolina Gynning kan fortsätta äta där utan att bli knäpp.
Det är nästan en porrnovell.
Ibland, Jakob, så tänker jag ju på Mikaela och Chris.
Vilka pratar vi här om?
Mikaela och Chris, John. Jag tänker på dem bara. Jag återkommer till det lite senare. De skulle, precis innan coronautbrottet, så skulle de ut på sitt livs resa. Men jag tänker på dem ibland, Mikaela och Chris. Jag undrar vad de är idag.
Ja. Okay.
Det är ju några ganska spännande resehistorier som har dykt upp i spåren av corona. Det var ju ett par från Sydafrika, jag vet inte om ni hörde om de här, det här var någon månad sedan, Olivia och Raoul. De åkte till Maldiverna den 22 mars, de skulle dit på en 6 dagars honeymoon på sin smekmånad. Men precis då när de kom dit så stängde liksom världen ner. Alla åkte hem. De bestämde sig för att stanna kvar lite grann. Sen så stängdes då alla möjligt att ta sig hem till Sydafrika.
Oj.
Så att det var bara de kvar på den här 5-stjärniga resorten.
Ändå okej, va, eller?
Jo, det är okej. Alla anställda är tvungna att stanna kvar, för det står tydligen i deras stadgar. Så det var bara de två. Då 28-åriga Raoul, en slaktare, och 27-åriga Olivia, en lärare. Jag vet inte vad de betalar slaktarna och lärarna i Sydafrika, men det är tydligen mer än här.
Han kanske slaktar, alltså...
Att han är maffia?
Ja, alltså, han jobbar på för myndighet och slaktar dissidenter från militären och sånt där.
Ja, det är möjligt att den är någon för en vanlig slaktare, tänker. För det är 5-stjärnig resort på Maldiverna. Det låter ju väldigt dyrt.
Nej, det är ingen lärarlön i Sverige. Du jobbar inte på Bredängsskolan.
De anländer då på den 5-stjärniga Cinnamon Valley Fushi i Maldiverna. Där kostar ett rum ungefär, det börjar från $750 per natt. Ja, men säg en 8000 kronor per natt. Och sen fick de då reda på att flygplatserna börjar stänga. De stannar kvar lite grann, men de blir till slut kvar där i 21 dagar. Den här notan som de har, den bara tickar på.
Ja, de måste betala fullpris fortfarande.
Ja, ja.
De bor ju kvar.
Så att de säger att det var kanon. De blev behandlade som kungligheter. Men slaktarlönerna gick ju lite grann.
Han måste slakta jättemycket när han kommer hem.
Ja, men Sydafrika, de har mycket bra kött där. Alltså det är en stor köttnation.
Men efter 21 dagar och efter 3 veckor på Maldiverna med 8000 kronor per natt, så sa Olivia Raoul, nu måste vi ändå åka, med inga pengar kvar. Då lyckas de då chartra ett plan tillsammans med 40 andra sydafrikaner som då kör dem hem. Det planet kostar $104,000 och det splittar de på då, läraren och slaktaren. Men det är ändå en ganska fin historia, upprinnelsen till en film, en fin resehistoria.
Verkligen.
I coronans spår. Och då tänker jag lite på Mikaela och Chris. För att det här var en artikel som kom precis innan då coronan fick världen att stanna av. Och jag har varit arg på dem sen jag läste artikeln. Och sen så kom coronan och då kände jag att kanske att det här har satt några käppar i hjulet för dem. För det är ändå så småaktig jag är som människa.
Mm-hmm.
Ja, men jag tror att ni kommer bli provocerande också. Det finns något provocerande i deras tilltal. Det här var en artikel som kom när världen fortfarande låg öppen. Säg i januari. När folk fortfarande trodde att världen var deras ostron, va? Att det var bara att ge sig ut. Man kunde posera med resmål och resplaner.
2020 låg som en blank spegel.
Ja, rubriken var: de ska åka tåg till södra Vietnam med en tvååring. Familjen ger sig ut på en resa utan hembiljett.
Oj. Micke... Med en tvååring?
Ja, precis. Det här är det som jag kommer komma till. Alltså. Mikaela säger, vi ska följa drömmen och ge oss iväg och resa utan hembiljett, säger hon.
Det har man ju alltid drömt om.
Ja, verkligen. Mikaela har en bakgrund inom juridik. Hennes sambo Chris, han har jobbat med finans. Men de hade en längtan efter något annat, ett enklare liv. För 2,5 år sedan fick de en dotter och nu har de då bestämt sig för att resa ut i världen.
Klart att Chris jobbar med finans.
Ja, verkligen, verkligen. Och det är inte det faktum att de är ute och reser, jag tycker också om att resa. Det är inte det faktum att de tar med sig ett barn, det tycker jag också om att göra. Det är någonting i sättet som de vill visa upp hur obekymmersamt de hanterar ett litet barn på en resa. Det är någonting i hur de väljer att resa. Det är någonting i hur de vill framhålla att det här med exotiska länder och en annan matkultur och så, det är inga problem för oss trots att vi har ett litet barn. Okej?
Nej. Det är bara härligt.
Ja, skönt.
Det är bara av i januari. Först med färja till Helsingfors. Såklart man börjar med en finlandsfärja när man ska ge sig ut.
Ja. Hade Chris varit på en finlandsfärja innan?
Nej, men det har han nu. Ja. Sen var det tåg via Moskva till Peking.
Åh, jävlar.
Mikaela har haft en dröm att åka med den transmongoliska järnvägen. Och efter den så fortsätter familjen med tåg hela vägen till södra Vietnam.
En rejäl resrutt.
Ja. Hur länge familjen är borta, det är inte bestämt. De har inga lån, såklart de inte har. De har inga jobb. Och dottern Nicky, hon är för liten för skolplikt. Vi har gjort oss av med alla måsten för att ha den här friheten. Kanske är det någon plats vi vill stanna på. Hitta lite inspiration. När vi reser får vi ofta ny inspiration. Säger
Mikaela. Wow, ja, det är, ja, vilket speciellt par det här är ändå.
Och här någonstans börjar man ju långsamt förstå att det här är tidernas mest irriterande par. Alltså det här...
Men vad fan är det för, vem, hur har intervju, hur har reporten fått, liksom, no, har de ringt in nyhetstipset själva? De skickar sms till 77111 på Aftonbladet.
Att de, har ni hört det här?
Att de bara ringer in och bara, snart går tåget, pst, pst, snart.
Vi står här på stationen.
Vilket tåg?
Nej, men långsamt börjar man ju förstå att det här är då en uppdatering av det här som hände för 10 år sedan, den väldigt omtalade artikeln som kom då. Jag vet inte om ni kommer ihåg teppanyaki-hällen.
Det var ju, jag kommer ihåg.
Det var kanske första gången som ett sånt här lifestyle-reportage väckte känslor bland svenska folket. Det var en artikel som hade rubriken "Vindsvåningar har blivit ett sätt att leva". Den publicerades i oktober 2010 och när man läser på den nu så är den fortfarande... Ja, den är nästan mer provocerande 10 år senare. Nej, man tänker sig att världen skulle ha närmat sig teppanyaki-asen, men nej.
Ja, exakt.
Nej, jag känner mig längre och längre ifrån dem. Nu när man läser den så framstår den som en skämtartikel i en...
Kallas de teppanyaki-asen i artikeln?
Nej, det la jag till.
Okej. Okay. Ja.
Det var då alltså 10 år sedan man fick följa med hem till Rick Thor och Nina Persson som hade gjort i ordning sin andra vindsvåning. Sin andra är ett nyckelord här. Så fort man börjar räkna upp sina vindsvåningar som man har gjort i ordning,
så är man teppanyaki as.
Ja, men då går asklockan hemma hos Hallberg.
Det är också någonting med först Chris och nu Rick.
Ja, jag vet. Och artikeln börjar och redan första meningen är: ja, men den kommer ju aldrig gå och toppa. Den är, alltså den, det finns inga sätt man kan vrida på den här meningen utan att... Att det kokar, okej.
Okay. Så tidigt alltså.
Ja, direkt, en mening, bara några ord.
Aj, aj, aj.
Erik,
får höra.
Erik Thor heter han. Mannen som... Ja. Erik Thor vänder vant de spröda råvarorna på sin teppanyaki.
Ja.
Ja.
Klart att han är van.
Ja, han är van.
Man pratar ju om vikten av en stark första mening i artiklar och litteratur. Det här får man ju ändå säga att de lyckades med det.
Den är ju i stil med Strindbergs Den hemsöbor när de kommer med ett krus kring halsen och fan det. Erik Thor vänder vant de spröda råvarorna på sin teppanyaki.
Vant. Ja, det är många. Det går att dissekera den här.
Nej, råvarorna är spröda.
Det är spröda.
Nej, men det är också en mening man skulle kunna visa för någon 2010 i Boden. Och de skulle knappt förstå ett ord i meningen. Knappt hans namn.
Vad hette han, sa du? Stanna där, jag Jag hänger inte med.
Jag måste processa det här.
Backa bandet.
Ja, han fortsätter en mening. Vi lagar mycket asiatisk mat sen tidigare, men under varje resa snappar man upp nya smaker. De här kryddpastorna köpte vi i Peking förra veckan. Säger...
ja, förra veckan är bra också. Ja,
nyss hemkommer från Peking.
Nyss.
Säger Erik och korkar upp en flaska vitt vin tillverkad på Semillon-druvan. Ja, men den är... Om man tror att den inte kan ta... Jo, nästa mening. De pratar om vinflaskan. Nästa mening är då... Enligt den sydafrikanska gårdsherren som sålde honom flaskan. Oh, det är så bra. Det är så bra. Enligt den sydafrikanska gårdsherren som sålde honom flaskan ska den passa utmärkt till stark asiatisk mat. Ja. Här var man ju redo för 10 år sedan att åka hem till Eriks vindsvåning i Vasastan och skjuta honom på plats. Här laddar man ju bussan.
Då de här bombningarna började.
Ja, det... Ja. Åh, herrejävlar. Ja, men i det här tågreportaget så är det ju då inga teppanyaki heller. Det är inga sydafrikanska gårdsherrar. Ändå känner jag lite samma irritation. Och då tänker jag, vad beror det på? Är det för att... Kanske poserandet är likadant, att det där lite vidriga i att inte hålla tillbaka sin egen framgång och välmående som är så provocerande. Alltså, vad är ni för svenskar som inte har lärt er det svenskaste av alla känslor? Självhat och hålla tillbaka sin egen framgång. Det är ändå det som förenar oss här på något sätt.
Ja, verkligen. Ja.
Att resa med en dotter som är 2,5 år hela vägen till Vietnam med tåg, det kan verka svårt, men inte för Mikaela. Vi har rest ganska mycket med henne redan, säger Mikaela. Ni har rest ganska mycket. Hon är för fan 2,5 år.
Hur mycket har de rest?
Hur mycket har Mikaela rest? Det är helt
de
otroligt.
De tog flyget direkt från BB ut i världen.
Och så är det en bildtext här på Nicky när hon är i någon jävla djungel. Nicky har rest mycket. Bland annat till Kamloopa i Kanada. Alltså, den här tvååringen som säkert är fantastisk, men hon har alltså rest mer i världen än vad jag har gjort mina 36 år. Det får ju mig att känna mig halv ändå. Det måste jag säga.
Ja.
Hon har fler stämplar i passet där bak än vad du har.
Ja, verkligen. Vad är bäst då med att resa? Jo, men det säger Mikaela. Det som är absolut bäst är att vi kommer spendera mer tid tillsammans. Vi längtar efter att umgås som en familj. Och då tänker man, Jakob, du har ju också en familj med barn. Och man tänker, det är ju ändå ganska ovanligt att man känner... Vet du vad jag saknar just nu, älskling? Det är mer tid tillsammans. Alltså jag...
Ja, det här är lite kontroversiellt.
Den här tiden när vi bara är du och jag och alla barn. Och det, skulle man kunna skruva upp den tiden lite grann?
Kan man dubbla den?
Ja, men den är ju inte, det är inte så. Jag vet att min tjej sa till mig senast igår. Jag tror att vi är alldeles för mycket tillsammans. Alltså det är motsatsen till den här artikeln.
Ja, hon vill inte åka iväg på den transmongoliska.
Det kommer inte med i SVD Lifestyle.
Nej. Nej, och sen är det också det här liksom, bara det utmanande att åka med barn. Alltså, för att jag minns när jag skulle ut till vårt landställe. Då är det en liten båt man kan ta som tar så här 20 minuter ut i Stockholms skärgård. Och jag minns när jag hade en tvååring. Det var ju, de 20 minuterna kändes ju som 2 jävla år. Det var ju, alltså min dotter skulle ner och plocka upp allt i papperskorgar. Hon höll på att slå ihjäl sig från, de trillade från någon trappa. Alltså, att sitta
de håller på att ramla i vattnet, de ska fram och titta efter fiskar.
Ja, men det är helt otroligt. Men Mikaela och Chris är inga sådana här problem. Att resan görs just med tåg, det är ett medvetet val. Visst, vi kan flyga någon gång, men vi vill gärna så snälla som möjligt mot miljön. Både jag och Chris har klimatångest, samtidigt som vi har en enorm reselängtan. Men vi vill inte sitta på ett flygplan, trängas på flygplatsen. Vi vill se naturen passera utanför fönstret.
Vad fan, simmar de till Kanada eller vad är det frågan om?
Det är ju någonting med det här att de är så oproblematiska till det här att resa med barn. Artikeln avslutas med en sak som Mikaela och Chris har reflekterat över. Det är det faktumet att Nick inte kommer ha kvar några minnen från den här resan när hon växer upp. Och då tänker man ju, men hon kommer i alla fall ha kvar den här artikeln som alltid kan påminna henne om vilket vedervärdigt poserande party föräldrar hon hade. Alltså minnena från resan kanske bleknar, men artikeln kommer att leva för alltid.
Den hänger kvar på webben. Då skriver jag ut den och sätter upp den på hennes flickrum.
Och jag tänker bara just det här med att ha barn överhuvudtaget. Jag kan inte förstå, jag hade några vänner nu som sa att de skulle få tvillingar. Och jag vet inte ens vad jag ska säga längre. Alltså jag är så nöjd att mina barn är i den åldern de är. Att de är stora, att de kan liksom ta hand om sig själv lite grann. Alltså det var då en vän som sa att jag skulle få tvillingar. Jag vet inte, jag kan inte säga, vad ska jag är nära att säga så här, ja men jag beklagar. Jag vet inte vad jag ska säga.
Du beklagar?
Ja men jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, för det finns ju ingenting som inte blir bättre när barnen blir större. Det finns ju ingenting som man saknar från de där första åren.
Många säger att det går väldigt fort. De där första åren.
Nej, det är påhitt. Men alltså det finns ju ingen svensk komiker som inte har sagt så här, Nisse Hallberg typen säger, jag hatar komiker som står och tjatar om sina barn på scenen. Och så fort en komiker sen får barn, så är det hela materialet bara en och en halv timme om helvetet med att ha barn.
Ja men verkligen. Jag minns en gång i podcast som jag hade förut då, med dig John, geniförklarat. Då hade du satt och beklagade över barn som störde på flyg.
Ja,
det var ju drygt av mig.
Ja, och då sa jag att John, jag tror, jag var mogen då. Jag hade små barn själv, så jag förstod
lite,
liksom.
Där var du lite närmare paret i artikeln.
Verkligen, ja. Alltså jag sa att det finns ingenting som du känner kan gå upp mot den stress och den ånger som föräldrarna känner som försöker få tyst på sina barn. Man ska acceptera barn som skriker på ett flyg liksom. Det är ingenting man kan göra någonting åt egentligen. Och då, nu slogs jag bara av att 10 år senare så tänker jag, för att jag kommer ihåg, för då kommer jag ihåg när jag sa det här i podden, så tänkte jag, undrar om jag någonsin kommer skifta tillbaka, att jag istället blir en sån här kille som John då, en kille utan insikt som bara gnäller och tänker, vad fan, va? Ja, att jag blir en sån här kille som bara säger, ska jag lyssna på det här gnället i 10 timmar? Det undrar jag då. Och svaret är ja, nu, absolut. Så 8 år senare, nu är jag tillbaka, John, hos dig.
Alltså, ja, okay,
det hände i somras, jag flög, jag hade en sån här gnällande unge bredvid mig. Nu tänkte jag, vad fan, säg åt ungen att vara tyst, för fan.
Ja, det var väl kanske inte exakt så jag tänkte, men jag har något att, jag förstår. Ja, men då hade jag ju en insikt då.
Ja, men för att jag sitter ju med mina barn, de sitter ju bredvid mig, de sitter ju, men far, vilket härligt utflyktsmål du har valt för oss. De är ju sofistikerade, de sitter ju inte och gnäller och skriker, de är ju... Alltså, de sitter och...
Är de far?
Är det samma barn som jag brukar träffa på midsommar?
Ja, visst, exakt.
Aha, wow.
Ja, och jag vet liksom inte vad jag ska säga till barn, för jag förstår att när man får barn så är det kul, och väldigt många har svårt att få barn och sen till slut får de barn, och det är såklart en gåva och fantastiskt och allting. Men det finns ingenting som föräldrar med små barn som de upplever som inte blir massa procent bättre när barnen blir större, och det blir inte lite bättre, det blir så här 100-200% bättre blir livet när barnen växer upp lite grann. Alltså det finns ingenting som man saknar från de där första skrikiga 2,5 års åren som de nu ska ut med på den transsibiriska järnvägen.
Men vad med, men Chris och Michaela här, ja, nu då, menar du att lever de i förnekelse, eller är de bara, alltså de poserar och sen ljuger de liksom?
Ja, jag vet inte. Jag har ingen aning, för att jag hade några vänner som satt en diskussion på Twitter. Det är då podcastaren Nemo Hedén och ståupparen Farsad Nouri. De pratar, Farsad skrev, vad gör man med en unge som vaknar 05.00 varje morgon? Finns det något trick för att få henne att somna om? Och då svarar Nemo, fan, jag har samma problem, min dotter går upp 05.00 också. Och då svarar jag bara, bit ihop och så blir det bättre om 10 år. Och
fan vad taskigt.
Ja, fast
stackars,
jag tycker
Nemo och Farsad.
Jag tycker att de ska få höra sanningen. Det finns ingenting som inte blir bättre.
Var du nöjd då? Skulle man kunna gjort ett hemma hos reportage direkt efter du hade skrivit den där kommentaren? Jag tänker att du var ganska nöjd då.
Ja, jag är nöjd varje gång jag ser mina barn sitta där och säga, men far, hur är det politiska läget verkar akut. Alltså det är så jävla härligt att ha 8-åringar och 11-åringar. Ja. Det är ljuvligt, är det.
Ja, ja, men det är lite hoppfullt i alla fall då för Nemo och Farsad. Alltså det biter ihop så om 10 år. Alltså då.
Ja, man får inte hopp i nuet när man läser ett sånt tweet.
Nej, men...
Men det är kanske bättre att tugga i sig det där sura och fatta, alltså att det inte kommer något. Ja, men ni kan ju testa med Nickelodeon på iPaden.
Nej, exakt. Jag tror att det är bra att vara ärlig, och jag tror att det är viktigt att vara tydlig. Och jag vill återigen då understryka att jag tycker att de där första åren med barn är fantastiska. Man har gjort det, man ser det som en stolthet, man bär den där stjärnan på bröstet med stolthet. Alltså lite som att man har legat i krig. Alltså de som kämpade för USA i andra världskriget, de är ju stolta såklart, de är ju nöjda, de har stått upp för sitt land, de har lärt sig saker. De kanske har blivit av med ett ben eller något på vägen, men de är i alla fall, alltså om någon frågar, var du med i kriget? Ja. Men sen då 10 år senare när de bara, ja, du ska in igen i militär. här, nu är det något krig i Korea. Då säger man, nej för fan nu,
nej, jag har ju varit där.
Jag har ju gjort den där skiten, nu har jag blivit av med ett ben. Nu vill jag bara sitta här och bli full och tjock på potatischips. Det är det jag vill göra. Koreanerna får klara sig själva. Och det är väl det någonstans som jag vet att det är så föräldrar känner. Och därför blir ju de här Michaela och Chris än mer provocerande för mig.
Ja, jag förstår. Du har ju ibland lekt med tanken att du skulle ha ett tredje barn. Jag antar att det är off the table nu.
Det är korrekt uppfattat.
Det blir en teppanyaki hell istället.
Men så ibland kan jag bara undra vad Michaela och Chris gör idag. Är de fast?
Spännande.
På den transsibiriska järnvägen.
Hur får vi tag på dem?
Jag hoppas kanske
att de lyssnar.
Ja, det vore ju högst oväntat ändå.
Ja, men ändå, de behöver mycket tid att bränna. Alltså så här på den där järnvägen. De liksom, de kanske har lagt upp något så här, rekommendera poddar. Någon har rekommenderat och sitter de och bara lyssnar nu.
Ja, det vore ju ödets ironi.
Då får de i alla fall höra av sig och säga hur det går.
Verkligen.
Det skulle vara kul också om de träffade i Peking, för de skulle väl via Peking, va? Mm. Och de träffade teriyaki som är där och köper lite kryddpasta.
Erik Thor står där med några nya burkar kryddpasta. Han har klämt in en snabb layover i Peking innan han ska vidare till Johannesburg och hämta upp en ny flaska vitt vin.
Och sen hem till vindsvåningen. En av vindsvåningarna.
Passar den här till spröda grönsaker?
På tal om spröda grönsaker, JVL, du sitter redo.
Ja,
du är ju vegetarian.
Ja, det är det. Ja. Jag har ingen teppanyaki heller dock.
Nej, men jag tänker att du ofta befinner dig i en värld, alltså att du ofta tänker på spröda grönsaker.
Jag vet faktiskt inte vad spröda grönsaker är.
Det vet du nog.
Ja. Ja, men vi lever ju i speciella tider. Vad säger ni om det?
Frågas.
Ja, ja verkligen.
Saknar ni sport?
Ja, verkligen.
Ja, men det gör man ju väl ändå, alltså, till och med så att man funderar på att se den här tyska skitligan Bundesliga bara för att det är det enda alternativet som snart kommer att dra igång.
Ja, den ska väl dra igång nu här om en vecka eller något. Så det börjar ju så smalt öppnas upp sportfältet igen.
Ja.
Men jag tror ju att alla de här sportdokumentärerna om Maradona och Chicago Bulls, ja, och sånt där, de går ju så jävla bra nu på grund av att det inte är någon sport.
Verkligen. Och SVT gjorde ju sitt drag då och sände de här VM94-matcherna då, ja, i sin helhet.
Ja.
För första gången då sedan 94 som jag fattade det. Så, kollade ni på dem?
Jag såg bland annat att Kenneth Andersson missade ett läge i Bulgarien-matchen och skrek fitta! Det hade jag inte.
Fick du eller han?
Nej, han.
Ja,
jag... konstigt om jag sitter
och så.
Att du bara, fan, vi skulle ju vunnit den här matchen med 5-0.
Du måste sätta de där lägena, Kenneth. Nej, så engagerad var jag inte.
Nej, jag förstår. Nej. Ja, men det är ganska kul då. Lagom till det här så publicerar Expressen en artikel då. Det här sysslar 94-stjärnorna med idag.
Mm. Såklart.
Och sånt där är ju alltid spännande liksom. Det har säkert kommit många sådana genom åren. Men
det är väl, det känns som det är nästan de mest lukrativa kvällstidningarna ägnar sig åt idag. Vad gör Båtsman idag och så?
Ja, men de är liksom de här ikoniska figurerna, precis som Båtsman och Thomas Brolin.
Båtsman intervjuas på sitt landställe. 120 år gammal.
Ja. Men är det för att få folk att se och kolla, jävla vad det går, alltså så ser Tony i Rederiet ut idag? Är det för att,
ja,
vill man se elände eller lycka?
Ja, bra fråga. Kanske, man kanske vill ha lite av varje, men också att de är så ikoniska, ja, de här VM94-spelarna, att man kan nästan inte se dem någon annanstans än vid straffläggningen mot Rumänien. Så det är väl någonting kittlande. Men jag tänkte så här, jag kan ju dra igenom lite kort vad några av dem sysslar med idag.
Ja,
spännande.
För det kan ju vara spännande, så slipper man läsa artikeln då. Vänsterytten Jesper Blomqvist gav alla sina pengar till en affärsman som han inte minns namnet på, och är nu pizzabagare på Lidingö.
Ja, start.
Det, ja. Jag minns faktiskt Jesper när han startade den här pizzerian. Han bjöd in mig med flera. Jag har inte varit där än, så
du,
att,
du kom inte?
Nej, jag vet inte, det är någonting med att någon ska, alltså då en vän ska stå och baka pizza åt en som känns.
Ja,
eller, jag vet inte om han gör det själv, men...
Jo, det gör han.
Okay.
Ja, men han gav ju alla sina pengar till en affärsman.
Ja,
Det var ju dumt, kanske.
Som han inte minns namnet.
Nej, han minns inte vilket namn det var när de frågade vem det var.
Du hade ju tidigare i den här podcasten, John, en spaning om att många idrottsmän har en blåst på pengar aura, och att det var ju väldigt många idrottsmän som just hade gett sina pengar till affärsmän med tvivelaktiga bakgrunder.
Ja,
och
ungefär
framtider.
Så var det. Och Jesper Blomqvist var ju tyvärr en av dem då. Mm. Men en annan då, målvakten.
Framförallt i affärsmän som hade en mapp med en bild på en pool.
Ja just det, det är det här du investerar i. Det låter bra, ja. Jag älskar pool.
Jag älskar vatten.
Bada.
Älskar vatten, ja. Ja men så det gör han. Målvakten Thomas Ravelli kränger högst oklara produkter till barn utanför party eller cup varje sommar.
Just det, det dyker upp på min Facebook. Man kan köpa Ravelli-paketet.
Ravelli-paketet säljer han utanför party eller cup då. Som barn då, ska skolklassen ska köpa av honom. Man vet inte riktigt vad det är i det där Ravelli-paketet. Kanske ingenting, börjar jag misstänka.
Nej, det säger ju, det är ju lite som de här Nigeria-breven.
Ja. Alltså,
har du gått på Nigeria-breven?
Det är Sveriges version av Nigeria-brev.
Vad fan, har du gått på Ravelli-paketet?
Ja. Mittfältaren Thomas Brolin tyckte inte att de dammsugarmunstycken som fanns på marknaden levererade vad de utlovade och började sälja sina egna.
Just det,
det är ändå att göra en stor grej av att liksom gå och störa. Alltså man själv har ju också stört sig på olika saker, men det är sällan man startar en hel industri.
Här behövs helt nya, tänkte han, dammsugarmunstycken.
Ja, direkt, ja. Och så gjorde han, skapade han. Det är ju fan, tummar upp till den mannen.
Ja, anfallaren då, Martin Dahlin, jobbar idag heltid som rosé-sippare på Franska Rivieran.
Wow, det är ju ett yrke alltså.
Ja.
Rosé-sippare.
Heltid.
Ja. Heltid.
Ja. Han har väl kanske fått gå ner lite grann nu, många permitteras ju, men...
Ja, exakt. Ja, men det är väl Monaco betalar väl en del av lönen nu när det går lite tuffare.
Men så 80%, ja.
Ja, exakt.
Vad hände med hans skjortor och skor? Var
det... Tyvärr Martin, det blir bara 80% rosé-sippande de här kommande veckorna. Och till sist då, inhopparen Anders Limpar befinner sig nu i framtiden.
Va?
Just det.
Ja. Men det som, den som verkligen sticker ut, det är Magnus Hedman.
Magnus Hedman som var ju då tredje målvakt i VM 94 efter Thomas Ravelli och sen den lite bortglömda Lasse Eriksson.
Ja, han är inte ens med i den här artikeln.
Fullständigt bortglömde.
Ja, han,
nej, men
han är inte med i den här artikeln.
Ja, men Hedman stal ljuset från honom.
Ja, lite. Ja. Han blev ju liksom större efter och så kom han ihåg då. Ah, han var ju faktiskt med då 94. Och han har då 6 aktiva företag i sin palett idag. Och i artikeln står det där X21 Superior Code AB onekligen sticker ut ur mängden.
Ja, det är bara namnet känns ju lite som han Elon Musks barnnamn.
Nya barn, ja. Ja, det gör det faktiskt. Det var ledigt det namnet han skulle registrera på Bolagsverket.
Yeah.
Hedman är vd i företaget där affärsidén är att extrahera DNA från världens största stjärnor som Messi, Ronaldo och Zlatan, koda DNA, kapsla in det och på olika sätt applicera det i kläder. Mm-hmm. Är ni med?
Nej,
visionen är alltså att man exempelvis ska kunna köpa en Barcelona-tröja inte bara med Messis nummer utan också med hans DNA
inkapslat i tröjan,
i kläderna. Vi hoppas att kunna erbjuda fans inom sport och underhållning en möjlighet att köpa ett samlarobjekt som är unikt i sitt slag, sa Magnus Hedman till Breakit vid företagsstarten. Så det dyker upp 2 frågor i ens huvud när man hör det här.
Ja, ännu fler, ja, nästan, fler, men kanske...
Ja, men dels så här, vad är det som Magnus Hedman röker? För jag skulle gärna vilja testa det också.
Ja, det verkar bra.
Men också då, varför bara begränsa sig till idrottsstjärnor?
Nej.
Det här borde kunna vara en större marknad, tänker jag.
Att samla in DNA från kända personer och lägga det i kläder.
Precis. Alltså koda DNA, kapsla in det och på olika sätt applicera det i kläder. Är liksom själva idén då.
Och här, var det så Jurassic Park började, va? Att de hittade en DNA-sträng.
Ja, det var ju det. Och sen spårar det ur då.
Ja, precis.
Ja, det är oklart om det, som var in, ja.
Vi får se om det kommer spåra ur det här då också. Men jag tänker att vi kanske kan hjälpa Magnus Hedman att bredda hans erbjudande lite grann. Alltså kan komma bra. På kläder som man vill ha olika kändisars DNA i, som bara inte är idrottsstjärnor då.
Jag kommer inte på någon, men du får gärna...
Men jag tänker att vi kan ju ta några gamla freakshow-favoriter här och se vilka klädesplagg som skulle kunna sälja. Jag menar, tanken är väl att man ska känna efter att man har den här personens då egenskaper i klädesplagget. På något sätt. Det är väl det som är tanken, att man, om man har Messis DNA så känner man sig som en lite bättre fotbollsspelare. Ja, men så jag har några förslag då på några freakshow-favoritkändisar som kanske skulle vara pepp på att vara med på det här och som Magnus då skulle kunna tjäna storkovan på. Så kanske då, för honom, Peter Gides kändisförtvivlade genmolekyler intryckta i en hårtofs.
Ja.
Skulle kunna vara en sån.
Ja, verkligen.
När du ska sova, poddaren Sigge Eklunds palmemords översittande DNA instoppat i ett kuratäcke.
Du tror man somnar bättre till just... Ja, en liten pompös besserwisser.
Ja, exakt. I alla fall Palmemords besserwisser.
Ja, just det, inte alla.
Han vet vem som var mördaren var och sådär, och sen ändrar han sig ett par år. Ja, men det skulle kunna vara någonting.
Du släpper inte det där.
Ja, det är ju men vendetta, det skulle kunna vara en sån. Personlig vendetta du har.
Ja. Eller här, för den aktiva, ett svettband genetiskt kodat med Paolo Robertos tvivelaktiga kvinnosyn.
Ja, att man tar på sig det då direkt, så säger man åt dem in i köket.
Ja, exakt. Ja. Men det är väl det, om man ska köpa någonting med Paolo Roberto Dino, då är det väl det man vill åt kanske. Ja, eller till sista, exempel. När du ska vara fin, trummisen Kicken Lundqvists dödliga arvsmassa nedpressat i en svart kostym.
Oh.
Perfekt för...
Mm, ja, just det. Man direkt får massa... Man tar på sig den och direkt så kommer en sån, någon kändis som har dött.
Alltså, ja, precis. Och så har man ju då i en svart kostym. Så det är perfekt att ta på sig den då till...
Man är redan redo.
För begravningen, ja.
Ja, det är ju väldigt fint. Ja. Det är väldigt fint.
Så kontentan...
Starkt gäng.
Ja, så kontentan kanske är att det finns pengar att tjäna för Magnus Hedman om man bara liksom tänker lite grann utanför boxen och använder några freakshow-favoriter.
Wow.
Nu kommer pengarna ticka in. Nu kommer dammsugaren med stycken miljonerna även till Magnus Hedman. Eller Ravelli. Det här är hans, det är Hedman-paketet.
Det började med en hårtoff från Peter Ide.
Ja.
Och nu sitter jag bredvid Martin Dahlin och sippar rosé.
Ja, men bra, vi har fått lite allt möjligt. Vi har fått lite kärlek för barnen, vi har fått lite kärlek för Teppanyaki Hella, vi har fått lite kärlek för Peter Jihde, Kicken. Vi har lärt oss lite om Carolina Gynnings aptit på mat och sex. Det har varit en fullspäckad fredag.
Vi har till och med varit på golfbanan med Måns Zelmerlöw. Wow. Fast han avböjer att kommentera.
Nu fick du in det igen där, men ja.
Oj, förlåt, ja. Hoppas ingen nöjesjournalist lyssnar på det här. Det är riskat.
Ja, det är riskat, det är läcker. Vi är tillbaka nästa fredag, hoppas jag. Om allt vill, säg väl, inshallah.
Yes.
Tills dess, ta hand om er själva och varandra. Hej, hej.
Hej då,
ciao.
Doktor Alban känner ni till, en härlig artist, tandläkare, legend egentligen.
Ja, verkligen.
Ja, han har ju varit med så länge som jag kan minnas, så han har ju ofta dykt upp så där i sammanhang som man tänker, jaha, vad vet han om det här? Och så har han en härlig låt och så tänker man, vad härligt. Igår kväll då så släppte han en låt om det rådande coronaläget. Vi kan bara lyssna lite på vad budskapen är i låten. Hello Sverige, lyssna på Degnell.
Han är stabil, rock och rationell. Jag älskar det
här. Ja, jag vet. Han uppmanar då Sverige. Hello Sverige, lyssna på Tegnell. Han är stabil, rak och rationell.
Rak sjöng han, jag hörde inte riktigt det.
Nej, han rak, exakt.
Rak och rationell.
Ja, och han har ju då gjort om sin gamla hit Hello Africa till en ny låt som uppmanar då svenskarna att tänka till, lyssna på Tegnell, tvätta händerna. Så att budskapet i låten är ju jättebra.
Ja.
Det har jag absolut inga problem med. Det är ju kanon.
Ja, ja.
Lyssna på experterna, det är ju fint av Alban.
Ja.
Han har ofta lånat ut sina låtar till såna här viktiga budskap. För några år sedan gjorde han den här för Trafikverket. Då gjorde han en låt som heter 10 små moppepojkar. Jag vet inte om ni minns den här.
10 små moppepojkar körde till en bio. En körde vilse, sen var de bara nio. Hallå moppepojkar, titta på vad ni gör. Hallå moppepojkar, titta på hur ni kör.
Nej,
men, alltså, hallå moppepojkar, tänk på vad ni gör, tänk på hur ni kör.
Det är väl jättehärligt att han tar sig
jag
tid.
Vet, jag vet, det är det jag menar. Det är verkligen, ja, men verkligen att han tar sin gamla hit och gör om den till ett viktigt budskap. Det är jättefint. Och den här nya låten har då samma tematik, att de börjar som 10 och så är det lite som att det försvinner en efter en, och då dör de då, antar jag, det här coronaviruset.
Så ganska... i slutet av låten är alla...
I slutet är det bara en kvar, och han har då lärt sig en läxa. Alltså det är ett ganska...
Det är sjukt.
Ja, det är lite sjukt, och det är rim. Och man märker ganska snabbt att Alman får slut på rim.
Vi kan bara
lyssna. Man vet att rimmen kommer bli nödrim när första rimmet, alltså det första han gör, låter så här.
10 vuxna svenska i en buss i Rio. En höll inte avstånd, sen var de bara nio. Alla Sverige, lyssna på Tegnell.
Det där är första, där lägger han ribban alltså.
I en buss i Rio.
Det är så många frågor. Varför är det 10 svenskar i grupp på en buss i Rio? Och kan bara en inte hålla avstånd? Det är det.
Ja.
Att han... Eller hur, det är många man får bilder av konstighet.
Sen också att Brasilien hade väl corona efter oss.
Jo, men jag förstår inte.
Jag fattar ingenting.
Nej, jag vet, men man vet bara att om ribban läggs där så kommer det bli nödrim, va? Det kommer bli nödrim, trots budskapet. Ja. Så jag har rankat mina två andra favoritrim. Jag orkar inte gå igenom alla 10, men här är två andra mina favoritrim från Dr. Albans nya låt. Okej.
Åtta vuxna svenskar gick på intervju. En hosta i micken, sen var de bara sju.
Åtta svenskar gick på en arbetsintervju, klassisk arbetsintervju. En hostade i mikrofonen som var någon magisk anledning dyker upp på anställningsintervjun. Här har du mikrofonen, vad ska jag med den? Vad du än gör, Roger, hosta inte i den. Nu är det kört, nu är det kört. Ja, ni, ja, ni vet. Men det når sin peak lite längre fram när Alban behöver några coola tjejer till sin låt. Och som alla vet så håller ju coola tjejer på med en enda sak.
Tre coola tjejer ville ej förstå, tryckte på alla hissknappar. Lyssna på det här.
Om det är någonting som definierar coola tjejer så är det att de står och trycker på alla hissknappar. Men nättarna, Birgitta, kom, vi skiter i dig, magister. Vi ska trycka på hissknapparna hela dag, ska vi göra. Ettan, tvåan, trean, upp till sjuan ska vi trycka, vi bara trycker. Det kan gå snett för dig, nättan. Det tror jag inte, Majen, det tror jag inte. Ja, i alla fall, wow, vi måste lyssna på Alma.
Han är stabil, rock och rationell.
Ja. Ett fint budskap ändå. Det får man göra.